Fredrik, hur blir turistsäsongen på Krim i år?
Det ser ut att bli mer öde bland strandparasollen.
Lubna, hur viktig är Krimhalvön för kriget?
Ja, en del säger att det var med Krim det började och att det är med Krim det kommer sluta.
Stefan, hur helig är kyrkan för Putin?
Den är viktig som en del av hela den apparat som stöttar och motiverar till kriget.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Millén. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdag den 17 juni. Ett kloster med anor från 1000-talet i lågor efter en rysk drönarattack. Varför angrips den plats som Putin ser som själva födelseplatsen för sitt ryska rike? I dagens avsnitt ställer vi oss också frågan om Ryssland är på väg att förlora kontrollen över landvägen till Krimhalvön. Dagens gäster är Stefan Ingvarsson, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
Tackar.
Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
Hej, hej.
A 1,000-year-old monastery was set ablaze in what authorities said was the heaviest Russian aerial attack on Kyiv in 2 weeks. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Monday inspected the damage to the Kyiv-Pechersk Lavra Monastery, saying it was struck by a Russian drone. The UNESCO World Heritage Site was founded in the 11th century. France's foreign minister likened the attack to bombing Notre Dame Cathedral.
Nyhetsbyrån Reuters om attacken natten mot måndag då själva hjärtat av Kiev drabbades, det världsarvsklassade Pecherska klostret. Bilder visade eldsflammor stiga upp från katedralen inne på klosterområdet. Ikoner och andra värdefulla föremål bars ut för att rädda dem undan lågorna. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallade det här för ett av de värsta ryska brotten mot den kristna kulturen. Frankrikes utrikesminister gjorde jämförelsen med att bomba Notre Dame-katedralen i Paris. Lubna, vad är det här för plats?
Ja, men det är Ukrainas viktigaste landmärke, men också ett av världens äldsta ortodoxa kloster som fortfarande är i bruk. Men sen så är det ju inte bara ett andligt centrum. Det är ett enormt område där man kan gå en hel dag och gå vilse med 11 kyrkor, en del från början av 1000-talet. Det är katedraler, det är pressseminarier, det är till och med biodlingar där på vissa håll och även bostäder för munkar. Och sen så tillhör också ett stort grottsystem med gångar under jord där kvarlevor från munkar och från tiden under 1000-talet finns kvar i de tunnlarna. Så det här är ett väldigt hårt slag mot det ukrainska kulturarvet.
Och enligt ukrainska myndigheter så träffades den här katedralen inne på klosterområdet av ryska drönare. Men hur låter det i Ryssland, Fredrik?
Ja, ryska propagandaapparaten har ju två val här. Antingen så ska man försöka förtiga såna här händelser så att man inte pratar för mycket om dem. Eller så måste man komma med en motoffensiv. Och i det här läget, när hela världen pratar om det brinnande klostret i Kiev, så går det ju inte att hålla tyst. Och då har man uppfunnit en lång rad förklaringar. Olika källor pratar om att det kan ha varit en ukrainsk luftvärnsrobot som när den besköt de ryska robotarna då föll ner och tände eld på klostret. Att det inte var rysk direktträff, för vi i Ryssland skjuter ju bara på militära mål. Och alla de här olika förklaringarna syftar ju till att visa att det var inte Ryssland som gjorde det. Och den mest kreativa kanske, som har fått en del spridning, är militärhistorikern Yuri Knutov som säger att förmodligen så var det Ukraina som när Ryssland anföll Kiev med drönare och robotar satte eld själva på klostret för att skylla på Ryssland. Och om man tar alla de här händelserna där Ryssland säger att vi har inte gjort något, det är Ukraina som har gjort det, så får man ju en bild av att Ryssland har överhuvudtaget inte deltagit i kriget. Alla enskilda händelser är egentligen Ukraina som har krigat mot sig själva, och det blir en väldigt absurd bild.
Ja, just det, Ryssland bara försvarar sig. Och jag kommer att tänka på Vladimir Putins besök i just det här klostret sommaren 2013 då Ukraina och Ryssland firade 1025-årsminnet av kristendomens ankomst. Och Putin pratade då om hur det var här den ukrainska och ryska civilisationen föddes. En symbol enligt honom för att ukrainare och ryssar i praktiken är ett folk. Så varför attackerar Ryssland en så här helig plats om det nu var ett medvetet mål, Stefan?
Precision är ju inte det som kännetecknar Rysslands terrorbombningar och drönarangrepp på Ukrainas städer. Men vi vet att de var i området. Intill ligger också det stora mässområdet Arsenal där till exempel bokmässan för ett par veckor sedan hölls. Och den byggnaden träffades också på taket. Så att det är helt uppenbart att de var i detta område som egentligen bara innehåller kulturhistoriskt viktiga byggnader. Så någon helt slump kan det inte vara. Men det är en paradox, precis som du säger, Johanna. Sofiakatedralen och grottklostret, de är också i den ryska berättelsen om sig själva, platserna där den östliga kristendomen etablerades på slavisk mark, och det är därifrån den officiella ryska historieskrivningen tar sin början, och det är i grottklostret som de viktigaste tidiga krönikorna om Rus skrivs, som även då ryssar gör anspråk på som sitt ursprung. Så vi är verkligen i kärnan, och för mig personligen så kändes det här också ganska tufft, för att en av de sakerna jag sa till min partner när jag ringde hem den 23 maj under den värsta bombningsnatten när jag råkade vara i Kiev, var jag är så nära Sofiakatedralen så att vi är ganska säkra här, de kommer aldrig slå mot kärnan i Rus. Och så plötsligt så slår de mot grottklostret som har precis samma symboliska betydelse. Så det här tar ganska hårt, för det är också en känsla av att ingenting är heligt.
Mm. Och grottklostret är alltså ett annat namn för det här Petjärska klostret. Hur vanligt är det att just kulturarv angrips i det här kriget, Lubna?
Alltså det är vanligt. Bara ett exempel i attacken för tre veckor sedan så attackerades Tjernobylmuseet där 40% av samlingen förstördes. Nationalmuseet för konst träffades delvis också. Lilla Operan, Nationalbiblioteket, Filharmonikan, under en och samma attack skadades flera kulturbyggnader. Och så här har det sett ut under hela kriget, och UNESCO har rapporterat om ett 100-tal skadade kulturarvsinstitutioner, museer, bibliotek runt om i Ukraina. Och det går inte att se de här enskilda attackerna som misstag, utan i Ukraina så menar man på att det här är ett sätt att försöka radera det ukrainska kulturarvet och minnet och historien och identiteten.
Och just Petjärska klostret har ju varit i fokus tidigare under kriget. För 3 år sedan så beslutade Ukrainas regering att porta präster därifrån som fortsatt ansågs stå nära den rysk-ortodoxa kyrkan, en kyrka som ju stödjer Putins krig fullt ut. Vad har den rysk-ortodoxa kyrkan för inflytande i Ukraina idag, Lubna?
Ja, men för 2 år sedan så förbjöds rysk-ortodoxa kyrkans verksamhet i Ukraina. Men fortfarande så finns en hel del kyrkor som har kopplingar till Moskva-patriarken. Man säger kanske inte officiellt att man lyder under Moskva-patriarken, men man har fortfarande samma liturgi och man följer den liksom ryska kyrkotraditionen. Och det är många kyrkor som fortfarande är kvar under Moskva-patriarken. Även i Petjärska Lavra så finns det en kyrka precis vid ingången när man kommer in som är fortfarande en Moskva-kyrka så att säga. Sen så är det en väldigt svår fråga, för när man pratar med prästerna där så kallar de ju sig för ukrainska patrioter, och att det här är bara en del av deras tradition, att de vill upprätthålla det här för att så här har det alltid varit. Medan en del kanske antyder att låt kyrkan vara i fred, låt den inte bli en del av politiken. Så fast den liksom från ukrainskt politisk håll så har man försökt liksom ta bort den kyrkan. Man har istället instiftat den ukrainska kyrkan som har en egen patriark eller som lyder under Konstantinopels patriark. Men fortfarande så har den inflytande. Och de stora kyrkorna i Odessa till exempel, centralkyrkan i Odessa, efter att den attackerades 2023, fortfarande så lyder den under Moskva-patriarken. Kyrkan där glastaket, kupolen, är förstörd och håller på att restaureras fortfarande.
Alltså Moskva-patriarkatet som ju är en varm anhängare av Rysslands krig och har liksom till och med beskrivit det som ett heligt krig. Stefan, den rysk-ortodoxa kyrkan, de har fortfarande inflytande idag i Ukraina.
Ja, man ska försöka förklara det här lite pedagogiskt, så ska jag säga så här. Den rysk-ortodoxa kyrkan, den försvann egentligen efter bolsjevikernas kupp när Sovjetunionen uppstod i början av 1900-talet, och återskapades sen av Stalin under andra världskriget för att han kände att han behövde kyrkan som en mobiliserande faktor, som en patriotisk institution som kunde hjälpa Sovjetunionen i krigsinsatsen under andra världskriget. Sen levde den här Stalin-kontrollerade, ganska hårt hållna kyrkan kvar och förde en tynande tillvaro under resten av Sovjetunionens historia. Tills den nu igen har återfått sitt ursprungliga syfte, nämligen att vara en ideologisk påbyggnad till en krigsinsats. Och nu fyller kyrkan sitt ursprungliga uppdrag till fullo. Det här är en kyrka som ska legitimera Putins krig i Ukraina och på olika sätt ursäkta, uppmana till det här högsta offret som det är att ta värvning. Det komplicerade är ju då att den ukrainska ortodoxa kyrkan som den heter, som då tidigare hört direkt till Moskva-patriarkatet, den har nu skaffat sig ett visst institutionellt oberoende, på pappret i alla fall. Men vi ser ju gång på gång att inflytandet in i den kyrkan, det finns kvar. Och att den kyrkan faktiskt de facto fungerar lite som Rysslands förlängda arm in i Ukraina för desinformation, men även för hårdare liksom infiltreringen så. Det är inte bara budskap, utan man har i kloster hittat liksom material och sånt som används mot den ukrainska staten. De kontrollerar ungefär hälften av församlingarna fortfarande i Ukraina. Men det är bara 5-10% av ukrainarna, beroende på lite olika undersökningar, som säger att de känner sig som församlingsmedlemmar. Så de har liksom en stark infrastruktur med många församlingar, men de håller på att förlora greppet.
Och vilken roll spelar den ukrainska kyrkan, som alltså inte kontrolleras från Moskva, i kriget idag, Lubna?
Framförallt har den två roller. Dels en praktisk roll. Kyrkan hjälper väldigt mycket civila och soldater, speciellt i frontstäder. Det blir en plats där folk kan få hämta andan, man samlar in pengar, man begraver många. Det är också en viktig funktion. Och sen så är det också en symbol för Ukrainas självständighet. Så det finns också ett liksom kulturellt och andligt värde i den ukrainska självständiga kyrkan också.
Och den senaste massiva attacken mot Kiev, då det här klostret träffades, kommer samtidigt som Kreml har stora problem med fortsatta ukrainska drönarattacker mot mål inne i Ryssland, men också mot den annekterade Krimhalvön.
Fuel restrictions in Crimea have been causing long queues for more than a week. Now the knock-on effects are being felt more broadly, with literal signs of food shortages.
Tyska Deutsche Welle rapporterar om den bränslekris och matbrist som uppstått efter Ukrainas försök att isolera halvön. Hur allvarligt är läget på Krim, Fredrik?
Det är svårt att veta när vi inte är där, men om vi tittar på två saker. Den ena är den ryska propagandan, som gör väldigt stora ansträngningar för att visa att det går väldigt bra på Krim, och det är väldigt mycket turister, och man har olika sociala mediekonton när man lägger upp bilder på någon som promenerar på Jaltas promenadstråk och visar, titta här vad mycket människor det är. Och man hör också människor i Ryssland i olika intervjuer på gatan och så säga att jag drömmer om att åka till Krim. Men ser vi statistiken så verkar det ju som att i år är året när den ryska turismen till Krim har kollapsat. Det är inte bara att den har sjunkit, utan den har gått ner drastiskt i år med bokningar, förhandsbeställningar, och ryssarnas resplaner verkar ha ändrats väldigt mycket. Och det kommer också rapporter, man pratar med människor bara som har, antingen känner folk på Krim eller till och med själva rest. Jag var precis nyligen i Armenien och jag träffade folk som har varit på Krimhalvön de senaste åren, och de säger att det går ju nästan inte att sova på nätterna, för det är ukrainska drönarattacker hela tiden. Och det här var för ett par somrar sedan. Och nu säger de att deras vänner i Ryssland och på Krimhalvön säger att det är ännu mycket värre. Så att läget har blivit extremt komplicerat för de som bor på Krim eller semestrar där.
Och förutom att rikta in sig mot oljedepåer och oljeterminaler på halvön, så har Ukraina även attackerat fordon och infrastruktur längs den väg som idag binder samman Ryssland med Krim via då ockuperade delar av södra Ukraina. Hur viktig är just den här landvägen till Krim för Ryssland, Stefan?
Jo, men den är jätteviktig. Efter att Ryssland erövrade delar av södra Ukraina 2022 så fick man ju ett alternativ till Kerchbron, nämligen en landväg. Och tidigare så har ju det här verkligen varit som en ganska utsatt ö Så för att kunna använda Krim för försörjning av sina trupper som ett lager för ammunition och bränsle och annan teknik så behöver man den här alternativa vägen, annars är Krim otroligt utsatt. Och det är därför Ukraina slår hårt både mot bron och mot de här broarna då, för det är också små sund där som vissa broar går över.
Och den här Kerchbron, alltså den byggde man efter att Ryssland då annekterade Krim 2014. Varför har Ukraina börjat rikta in sig just mot Krim nu, Lubna?
Ja, men Krim är ju inte bara en halv territorium utan också en stor militärbas. Sen Ryssland tog kontroll över Krim 2014 så har man byggt upp stora delar av den ryska krigsapparaten just på Krim. Här finns Svarta havsflottans huvudbas i Sevastopol. Här finns också luftvärn och robotförband. Det är härifrån från Krim som Ryssland riktar många sina attacker mot Ukraina. Så från Krim kan ju Ryssland slå mot stora delar av Ukraina. Så därför försöker man på olika sätt skära av och göra det svårt för ryska styrkor att ha kontroll över Krim och kunna använda just det som en militärbas.
Ja, vilken roll spelar Krimhalvön för Rysslands förmåga att föra krig, Fredrik?
Jag tror att det var själva förutsättningen, ockupationen av Krim 2014, för det storkrig vi ser nu. Om inte Ryssland hade tagit Krim då, för 12 år sedan, då hade man kanske inte heller haft förutsättningarna för att starta den fullskaliga invasionen. Och det kan man väl tänka på de som då, 2014 och några år framåt, bagatelliserade Krim-ockupationen och sa att det var inte någon stor grej. Det visade sig 24 februari 2022 att det var det absolut.
Stefan?
Det finns ytterligare en aspekt till detta och det är ju också att anfallet och övertagandet av Krim är ju det mest populära Putin någonsin har gjort under hela sina 26 år vid makten. Det är det här som ryssarna gillade jättemycket. Så det är inte bara bristen på reaktioner på annekteringen av Krim som drev fram beslutet om det här kriget, utan också det massiva stöd han fick i det ryska samhället för annekteringen av Krim som fick honom att tänka, okej, det kanske finns andra saker jag skulle kunna ta. Och då tänkte sig att man skulle kunna ta dem lika snabbt och oblodigt som man tog Krim och leverera det och bli lika populär.
Mm. Vad har Ukraina för möjligheter att helt skära av den här landvägen som Ryssland kontrollerar mellan då ryskt territorium och Krimhalvön, Lubna?
Det beror på vad man menar med att skära av. Det Ukraina gör just nu är att man attackerar den vägen med drönare och gör den i princip oanvändbar. Och stora delar av vägen är idag oanvändbar. Sen om Ukraina kan skära av den, alltså ta tillbaka delar av vägen, det blir mycket svårare för att där har Ryssland etablerat en väldigt robust försvarslinje. Man behöver komma in i förbi försvarslinjen i Zaporizhia. Man behöver gå vidare mot Melitopol, så det skulle ta väldigt lång tid för Ukraina att göra. Och det finns inte resurser för det idag. Men det man kan göra och det man gör är just att göra den vägen oanvändbar. Och där har Ukraina redan lyckats med ganska mycket.
Kriget i Ukraina har varit ett av ämnena under veckans G7-möte i Frankrike, där både USAs president Donald Trump och Ukrainas Volodymyr Zelensky har varit på plats. Vad har kommit ut från mötet, Lubna?
Ja, det var ju väldigt intressant huruvida Zelensky och Trump skulle mötas överhuvudtaget och vilken ton de skulle ha mot varandra ifall de skulle mötas. Och det var ju det första som Trump gjorde. Han satte sig i ett rum tillsammans med Frankrikes president Macron som någon slags sidokompanjon, oklart vad de pratade om. Men efteråt så sa Zelensky att Trump bland annat var öppen att Ukraina skulle få tillverka Patriot-missiler, det här luftförsvarssystemet som Ukraina har fått från USA. Då behöver man missiler som Ukraina då kanske eventuellt skulle kunna få tillverka själva, vilket skulle hjälpa Ukraina att kunna stå emot ryska attacker. Sen så är ju som vanligt Trumps beteende väldigt motsägelsefullt. Men för Zelenskys del så vet man också att han kommer med ett helt nytt självförtroende. När en journalist frågade Zelensky för ett år sedan i Vita huset så sa Trump att du inte har några kort att spela med. Hur ser du på det idag? Och då sa ju Zelensky, men nu har vi ju verkligen fler kort att spela med. Bland annat attacker mot ryska oljedepåer. Så det är väl det som kom ut från mötet, ett eventuellt annat tonläge från Trump, men det är ju ombytligt. Mm.
Och när Trump då fyllde 80 år i söndag så var Vladimir Putin först ut av världsledarna med sina gratulationer. Det hävdade i alla fall Putins rådgivare Yuri Ushakov när han återgav det här samtalet. Hur ska vi tolka det här att Putin var så noga med att tidigt gratulera Trump på sin födelsedag, Stefan?
Ur Kremls perspektiv är Donald Trump fortfarande en av de få personer i världen som faktiskt kan förändra de politiska förutsättningarna för det här kriget. Ska man säga det lite tillspetsat så kan man säga att Ryssland har tre stora strategiska tillgångar, sin militär, kärnvapenskrammel och Donald Trump. Möjligheten att Donald Trump gör någonting som gynnar deras intresse. Så att vara tidigt ute med ett födelsedagsgrattis känns som en ganska billig investering.
Och därmed har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna, vad har du sett?
Apropå ingenting så är det väldigt intressant att det öppnas och byggs så många vingårdar i Kiev av alla ställen. Delvis på grund av klimatförändringar, delvis på grund av att många bönder och jordbrukare har evakuerats från sina platser i södra Ukraina eller i nordöstra Ukraina, så startar de upp en ny verksamhet i bland annat Kievregionen där man kan odla alla sorters vindruvor precis som i Italien och Spanien, men också lokala sorter. Och det är något av en lokal vinboom i Kiev just nu. Det finns flera barer som bara serverar lokaltillverkade viner. I matbutikerna så finns det stora hyllor med allt fler sorter. Både liksom lite billigare bordsvin och det här fina vinet som kostar många hundratals kronor. Jag träffade en sån vinproducent och han menar på att det här om något visar hur mycket jag tror på Ukraina. Vin är ju ingen verksamhet som man startar upp över en natt och som man kan lägga ner över en natt, utan det här är en långsiktig investering som kommer ta flera år att bygga upp. Så han menar på att just att han har startat den här vinodlingen visar på att han är en sann ukrainsk patriot.
Fredrik, din spaning?
Jag tänkte på Lukashenko, Belarus diktator, som gav en intervju till Förenade Arabemiratens internationella tv-kanal Al Arabiya. Den där har fått uppmärksamhet för att han ber om ursäkt till Ukrainas president Zelensky för sina tidigare hårda uttalanden om Ukraina och att Belarus inte alls utgör ett hot mot ukrainarna. Det där behöver inte betyda så mycket i en diktatur. Lukashenko kan ju ändra sig imorgon, men det sätter ju fingret på några saker. Dels att opportunisten Lukashenko kanske känner av att vinden blåser åt ett lite annat håll nu och vill hålla dörren öppen mot ett just nu lite starkare Ukraina. Och så dels att Belarus fortfarande efter 4,5 år ännu inte aktivt gått med på Rysslands sida i invasionen av Ukraina. Och alla bedömare, inte minst från Belarus, brukar ju framhålla att det skulle ju vara så extremt impopulärt om de gjorde det bland landets befolkning. Och därmed skulle det kunna äventyra Lukashenkas maktposition till och med i den här hårda diktaturen.
Och alltså att man inte har gått med soldater i kriget. Man har ju upprätthållit upplåtit sin mark.
Jo, men att man inte har använt sin armé och skickat in belarusiska soldater i fronten.
Stefan, din kremlologi den här veckan?
Igår grundades Ilja Yashin, en oppositionell politiker som också suttit fängslad, som nu befinner sig utanför Rysslands gränser, ett nytt parti som heter Fredliga Ryssland och hade en uppstartskongress. Så det här har ju genast fått en massa kritik och väckt massa debatter, vilket det ska. Ofta möts den här typen av initiativ av reaktionen, varför håller inte oppositionen ihop? Varför står de inte eniga mot Putin? Men just nu så är det liksom inte någon direkt konfrontation där det enighet är det absolut viktigaste, utan det som behövs är en produktion av idéer av hur Ryssland skulle kunna se ut efter Putin. Så från mitt håll så känns det ganska inspirerande att lyssna på alla dessa nya idéer och att det äntligen börjar bli lite debatt mellan de här idéerna och en politisering, det vill säga politiken kommer tillbaka till idén om vad Ryssland ska vara. Och det är väl det vi alla vill, att det ska finnas en diskussion bland Rysslands egen befolkning om vad som är framtiden, vad som är deras intressen. Och även om det känns långt borta och abstrakt så är det den visionen av att vi en gång ska kunna ha ett grannland som vi kan leva med utan att behöva lägga 5% av våra tillgångar på Sveriges försvar. Det är den idén vi också måste hålla levande.
Tack Stefan Ingvarsson, tack också Fredrik Wadström och Lubna El-Shanti. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ring klockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Villander. Jag heter Johanna Millén.